ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed. Nu ska vi ha sommarlov snart, både taltidningen och du.
Ja, kanske. Jag kör ju ut varor några gånger per månad i Morjärv, en liten ort som ligger 7 mil från Luleå, som ligger nära mitt paradis. Och så jag har vissa uppdrag för en, jag är med i en ekonomisk förening och vi driver en affär där. Och då ingår det, eller ingår, jag är ju helt frivillig, allting är frivilligt för vi tar ju inga arvoden. Så då kör jag ut varor till folk som har behov av det, bland annat till en tant som kände min morfar. Och hon är synskadad så att hon har svårt att både ta sig till affären och klara sig i affären.
Det låter ju helt underbart.
Ja, det är väldigt trevligt. Vi har så, alla de här som jag kör ut varor till, det är så, vi får ha så trevliga pratstunder om gamla minnen och nya grejer som händer och ja, men, lite allt möjligt.
Det skulle kunna bli en bok av det där, Agneta.
Ja. Jo, faktiskt så skulle det. Ja. Men på tal om bok så tänker jag så här. Om man vill ha någonting som räcker väldigt länge och man gillar spänning, drama och romantik, då ska man läsa serien om de 7 systrarna av Lucinda Riley. Och det här är en serie som, den är ständigt utlånad på biblioteken trots att den nu har funnits ganska många år och består av 8 böcker. Den sista boken, Historien om Pa Salt, den skrevs både av Lucinda Riley och av hennes son Whittaker på grund av att Lucinda Riley tyvärr fick cancer och dog, så att hon hann inte skriva färdigt. Men hon har skrivit 7 böcker om de här systrarna i alla fall. Och den första, den är på drygt 20 timmar och den heter De 7 systrarna, Majas bok. Alla böcker börjar med de orden, De 7 systrarna, och så sen är det olika, är de ju då olika personer. Men det lustiga är att de är bara 6 systrar när böckerna börjar. Och Maja, hon bor i ett eget hus på pappans gård, den här excentriska miljardären Pa Salt. Och hon har mer eller mindre isolerat sig i det här huset på grund av en händelse som jag inte tänker avslöja. Hon jobbar som översättare och det kan man ju göra i princip varifrån som helst idag med all den moderna tekniken. Men nu ska alla 6 systrar ska samlas då i Pasolts hus. Och där får de varsin ledtråd till hjälp för att hitta sitt ursprung. För de är nämligen adopterade allihopa. Och De 7 systrarna, den titeln, den bygger på stjärnkonstellationen Plejaderna. De är ju då 7. Men var finns den 7:e? Jag kan säga så mycket som att man får vänta ett tag innan man får veta det. Och läser man då alla de här 8 böckerna så har du totalt cirka 180 timmar av lyssning att se fram emot. 180 timmar. Men den här första boken då, den är på drygt 20 timmar. Och bok 2, den heter Stormsystern och den handlar om Ally. Och den är 17,5 timme och jag tror att det är den som är den kortaste faktiskt. Nej, men jag rekommenderar de här för att de lånas av både kvinnor och män. Så att det är någonting i de här som tilltalar oavsett kön. Oavsett smak verkar det som. Så som sagt var, gillar man spänning och drama och romantik, då är det här ett säkert kort. De 7 systrarna av Lucinda Riley. Vad de säger om klassiker, alltså en bok som har blivit en klassiker, det är ju, många säger så här, ja men en klassiker är en bok som alla vill läsa men det är få som orkar läsa dem. Men en underbar klassiker är i alla fall Jane Eyre av Charlotte Bronte. Och Charlotte Bronte, hon skrev den här klassiken under pseudonymen Currer Bell 1847. Och på den tiden så var det ju inte så vanligt att kvinnor skrev böcker överhuvudtaget. Men Currer Bell fick boken utgiven och 1850 så kom det på svenska för första gången. Och det är ju väldigt många år sedan. Och jag har faktiskt läst den flera gånger och det är som att jag upptäcker nya saker varje gång. Och sen när jag lyssnar och läser andra böcker så upptäcker jag också att ja, men det här kommer ju från Jane Eyre. Bland annat ett uttryck, reader, I married him. Det är ju alltså Jane Eyre eller Charlotte Bronte som har myntat det uttrycket. Läsare, jag gifte mig med honom. Ja, men det handlar ju då om Jane Eyre. Och hennes morbror lovade Jane Eyres mamma när hon var döende att han skulle ta hand om lilla Jane. Men då hade han ju inte räknat med den illvilja som hans hustru och barn var uppfyllda av. Och särskilt hennes kusin John Reed. Han är en riktigt vidrig person. Men Jane, hon är så, alltså hon har en sån stark självkänsla kan man väl säga. Så att hon låter sig inte kuvas. Och det hatar ju han. Han vill ju verkligen trycka ner henne i skoskaften. Men hon låter sig inte kuvas. Men efter några år så får hon flytta till en skola för fattiga flickor som heter Lowood. Och där är ju föreståndaren inte något mycket bättre än John Reed egentligen. Men tack vare hennes bästa vän Helen så får hon lära sig tålamod. Att inte vara så, ja men stursk och tjurskallig, utan hon är ju det inuti, det finns ju kvar. Men på utsidan så visar hon ibland en ängels tålamod. Och efter några år så blir hon själv lärare på Lowood, för att då har ju hon tillsammans med några andra kvinnor lyckats få den här skolan på, vad ska man säga, på rätt köl helt enkelt. Och sen så söker hon då arbete som guvernant och får det. Hon ska bli guvernant åt en liten flicka på godset Thornfield Hall. Och där träffar hon Mr. Edward Rochester. Allra först träffar hon hans hund Pilot. Åh, jag tycker om den där hunden. Alltså jag tycker om att läsa om djur. Och Pilot är ju en mycket älskad hund. Men det är ju också här hon träffar Bertha Mason, den galna kvinnan på vinden. Fast hon tror ju från början att det är en kvinna som heter Grace Poole som beter sig och super och har sig. Och många har ju läst de här, alltså Jane Eyre, det finns ju flera olika versioner. Men var uppmärksam på att Gun-Britt Sundström gjorde en ny översättning. Och den följer Charlotte Brontes roman bäst av alla de olika översättningarna. Den gjorde hon alltså 1999. Så länge fick vi alltså vänta på den korrekta översättningen. Och tydligen var det så i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, att vissa översättare hade inte ens läst boken de skulle översätta. Utan det var lite hörsägen att den här handlar om det och det. Så ja. Och det är alldeles sant, det har jag fakta på. Men i alla fall så plockar Gun-Britt Sundström upp Brontes små nickar till läsaren. För att den här boken är skriven som en fiktiv självbiografi. Så att hon har ett väldigt direkt tilltal till läsaren. Och jag tror ju också att det är det som har gjort att Jane Eyre håller än. Ja, alltså det är verkligen en favoritroman. Och ja, men det händer ju massor med saker. Men se till att du lyssnar på inläsningen av Marika Bergström. Och den är utgiven 2001. För när jag kollade på Legimus hemsida så finns det flera olika inläsningar. Varav några är förkortade och mera lättlästa. Men vill man ha den riktiga versionen av Gun-Britt Sundström, då är det den som är inläst av Marika Bergström. Jane Eyre av Charlotte Bronte. 22,5 jag nu säger jag, underbara timmar att se fram emot.
Ensam i stilla stjärnenätterna, långt utåt höga Moraslätterna, vallar jag fåren mina, vallar jag fåren mina, vallar och sjunger till på egen hand.
Okej, här kommer det en bok som också är väldigt lång. 47 timmar. Och det är Svärdet och spiran av Ken Follett. Och den här boken består av två delar. Stormarnas tid, den är på 21 timmar. Och Maktens skördar som är på 26 timmar. Och jag rekommenderar varmt att du läser, lyssna på båda. För det här är skildringar av livet som man både vet och tror att det var i 1100-talets England. Och här får vi läsa om maktkamp, ofattbar grymhet, översitteri och fattigdom. Men som tur är även om godhet, kärlek och drömmar om en annan framtid. Och många gånger så är det kanske inte så mycket annorlunda som... Alltså människorna är ju samma. Vi har ju utvecklats väldigt, väldigt långsamt. Men den är väldigt intressant. Och Ken Follett har ju tagit med personer som har funnits på riktigt. Som förekommer i den här boken. Men William Hamley har som tur är inte gjort det. Och det är en ung man som en av mina svågrar skulle ha sagt att han är född i onödan. För han ställer till med väldigt, väldigt mycket elände. Men jag ska inte hoppa så mycket utan jag ska berätta. I första boken då, Stormarnas tid, så kommer den här utfattige byggaren Tom med sin familj till Kingsbridge. Och på väg dit så har han fått vara med om att hans älskade hustru Agnes har dött i barnsäng när hon föder tredje barnet, sonen Jonathan. Och han och den äldste sonen Alfred gräver en grav åt henne och så lämnar de det lilla barnet ovanpå graven omsvept i ett stycke tyg. Och då har de också gjort upp en stor brasa vid sidan om för att inte bebisen ska frysa ihjäl. Och är det någonting Tom ångrar sen dess så är det ju att han inte tog med barnet. Men han hade ju inga möjligheter att ge barnet mjölk eller någonting sånt. Sen så tar de sig då till Kingsbridge och då stöter de ihop med en kvinna i skogen, en fredlös, hon heter Ellen och hon har en väldigt underlig son som heter Jack, men det beror på att han har ju inte träffat just några andra människor och framförallt inga andra barn, så att han detaljstuderar alla han träffar och han har väldigt blek hy och ett riktigt, riktigt morotsrött hår. Och det här är en sån här betydelsebärande detalj som man inte ska glömma bort. Det är rätt så intressant. Men en stark ömsesidig attraktion uppstår mellan Tom och Ellen trots att han precis har blivit änkling. Och Toms stora dröm är om att få bygga en katedral. Och tillsammans med klostrets prior Philip, han är alltså munk. Det är ett munkkloster, så ska de försöka få sina drömmar levande. Men hela Kingsbridge är hotat av denne William Hamley som är son till den nya greven. Och han är grym, han är totalt empatilös. Han tar den han vill ha, bland annat den förre grevens unga dotter Alianna. Hon är 14 år när de träffas första gången och det är bestämt att William och hon ska gifta sig. Men hon vill inte. Och det här har han ju så väldigt svårt att acceptera. Så det här följer ju både i första och andra boken, den här historien mellan William och Alianna. För han är kränkt, djupt kränkt. Och i bok två då så har Ellens son Jack, han har vuxit upp till en stilig ung man med fortfarande med sitt morotsröda hår. Och han har gått i lära hos Tom då som var så skicklig. Och Jack själv har blivit en väldigt duktig bildhuggare och han har så otroligt många idéer för sitt kommande värv och sin kommande katedral. Jack och Alianna, trots att hon är några år äldre, så när de träffas och pratar med varandra, så det här är två intelligenta människor som verkligen har ett stort utbyte av varandra. Och det kan du ju förstå, du som lyssnar, att kärlek uppstår. Och som jag sa, så har några karaktärerna, bland annat drottning Maud, funnits på riktigt. Och serien heter Katedralserien, och det finns i ännu fler delar, men jag tycker att de här två är, det är liksom grunden. Det finns en serie eller en bok till som utspelar sig före 1100-talet, men jag tycker att just de här är de jag bäst på något sätt kan relatera till. Och då börjar man alltså med Stormarnas tid, 21 timmar. Och så fortsätter man med Maktens skördar, som är då på 26 timmar. Så totalt 47 timmar har man att se fram emot. Och jag lovar, jag ska varna känsliga lyssnare. Nej då, det är ganska många sådana här stridsscener för män på den här tiden. Tyckte om att kriga, så även idag tyvärr. Alianna och Ellen, det är ju två starka kvinnor som vi också får följa. Så att jag tycker att den här serien passar perfekt för både män och kvinnor att lyssna på. Så, Svärdet och spiran av Ken Follett.
Tack Agneta för den här säsongen boktips. Och jag önskar dig en riktigt skön sommar.
Ja, men tack själv. Jag tycker att det är så roligt att få vara med och tipsa om talböcker. Det är en ren fröjd, ska jag säga. Så att jag får tacka så hemskt mycket också. Så får jag önska dig som lyssnar en riktigt, riktigt fin sommar. Och hoppas att något av tipsen passar. Och sen kan du som sagt, som Eva-Marie sa, gå tillbaka i arkivet och lyssna på äldre boktips. Trevlig sommar!
Hur många timmar är sammanlagt ditt boktips på?
Ja, lyssnar man på alla tre tipsen så är det 250 timmar ungefär. Oh, vad härligt!
Det är flera arbetsveckor.
Ja, men jag menar, för mig tycker jag ju att meningen med livet är ju att läsa böcker.
Jag håller helt med.